Det är alltid en förmån att få ställa sig upp på det här sättet och predika Guds ord. Jag vill bara påminna dig om det och också komplettera annonseringen att på tisdag eftermiddag klockan 14 är det pensionärssamling. Vi har det nu varannan vecka här, så vi fortsätter nu på tisdag här klockan 14. För dig som var här för 2 veckor sedan, tror jag att det var. Tiden går så snabbt så man håller aldrig reda på veckorna, men vi hade höstens samlingsdag. Och jag predikade helt kort över drömmen om församlingen. Och försökte måla upp lite den bild som jag har av församlingen, vad församlingen är för någonting. Och jag tyckte det var någonting positivt för mig. En sammanslutning människor som är så olika, har så olika bakgrund, har så olika intressen och åsikter, men får ändå komma samman och uppleva en enorm kärlek, en enorm sammanhållning genom Jesus Kristus. Jag tror nog att det är bara så att det krävs nog Jesus för att hålla församlingen samman. Och det är nog bara så, för att vi är så olika, men ändå har vi en och samma Herre och Frälsare och det som förenar oss. Jag ska lite grann spinna vidare på det helt kort här i den här gudstjänsten. Vi talar nämligen om Paulus och den bild han ger över församlingen. Och vi ska repetera det bibelställe i Efeserbrevet där Paulus berättar om församlingen. Hur han ser den, hur han upplever den, hur han uppfattar den. Jag vet inte hur du uppfattar församlingen. Jag vet inte vilken bild du har om församlingen, hur redan den är och så vidare. Men här är Paulus sin bild. Han säger så här. Efeserbrevet 4 och 15 kan vi börja med. Men vi ska istället växa upp i kärlek. Och i kärlek hålla fast vid sanningen. Och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek. Och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är uppmätt åt var särskild del. Här talar Paulus om en sammanslutning människor. Han talar utgående från bilden av en kropp. Alla har en kropp med idag. Någon som har mer än en? Nej, alla har en kropp med sig idag. Och det är utgående från den bilden som Paulus talar när han talar om församlingen. Att den hålls ihop genom att de här kroppsdelarna de håller om varandra. Och de är tillsammans. Och på samma sätt är det med församlingen. Vi tog den bilden in i Karleby där jag var idag och predikade, så tog vi den bilden av en stortå. Många har 2 stortår. Ni har det? Ingen har blivit av med. Är någon som blivit av med sin stortå? Nej, ingen. Jag vet vilket förhållande du har till din stortå. Om du tycker om den, om du tycker den är fin eller om du är besviken på din stortå, dess utseende. Vi har väl säkert alla olika förhållanden till våra tår. Det brukar vara ett känsligt ämne ibland. Men i alla fall, stortån, den för ju inte så jättemycket väsen av sig. Eller hur? Den är nu där inne i strumpan. Och den hålls nu där. Men man har sagt så här, att om du förlorar din stortå i vuxen ålder, om du är väldigt, väldigt ung när du förlorar din stortå, så kan det vara lite annorlunda. Men om du i vuxen ålder förlorar din stortå, så är det nästan omöjligt att lära sig gå normalt. Du kommer egentligen hela ditt liv att halta. Därför att stortån är så viktig. Nu när jag knallar på här så kan du få en illustrerad predikan på samma gång. När jag går här så är mina stortår, det är väl pluralis, mina stortår är väldigt viktiga för min gång. Annars ska jag halta. Och på samma sätt så målar Bibeln fram lemmarna i kroppens betydelse för varandra. Att de är väldigt viktiga. Om man tappar en lem så är det väldigt svårt att kompensera för det. På samma sätt är det i församlingen. På samma sätt så har varje lem en viktig funktion, en viktig betydelse. Inte bara för sig själv, utan för helheten. Och så tror jag Gud har tänkt sin församling. Gud har inte tänkt sin församling. Vi är ju inte bara stortå. Eller hur? Jag menar, hela vår kropp består inte av en enda stortå. Eller flera stortå. Utan vi är en kropp som är väldigt olika. Och i församlingen så är det inte meningen att det ska finnas en likriktning. Vår målsättning med vårt kristna liv är inte att vi alla ska bli lika. Tänk om alla vore som jag. Hemska saker. Marina börjar svettas direkt. Ja. Tänk om alla vore som du. Det skulle inte vara något roligt. Men när Gud skapar, så skapar, du kan se det i naturen, Gud skapar ju inte bara en blomma, eller hur? Utan Gud skapar många blommor. Olika blommor, det är inte bara maskrosor. Och det är inte bara pelargoner, nu ska jag inte gå in på ett område där min kompetens är ytterst begränsad. Utan vi lämnar det så. Han skapar många olika blommor. Och så är det också tänkt i församlingen, så är det också tänkt i Kristi kropp. Vi är många, vi är olika. Vi har olika temperament, vi har olika humör, vi är olika skapare. Men tillsammans är vi en underbar helhet. Tillsammans så är det så att någon är stark på ett område där någon annan är svag. Och när någon är stark på ett område så är det inte så att han använder sin styrka för att trycka ner de andra. Utan i kroppen är det så att man använder sina styrkor för att lyfta helheten. Eller hur? För att lyfta helheten så att församlingskroppen kan bli som en sån här kropp som vandrar omkring här. Så har Gud tänkt, så har Gud funderat när han skapar kroppen. Det är den bilden som Paulus talar om när han drömmer om församlingen. Bill Hybels talar ju om här tidigare. Han har nämnt ett uttryck som jag tycker är väldigt bra. Han säger så här, den lokala församlingen är världens hopp. Och när man säger så att den lokala församlingen är världens hopp, så kanske du har också väldigt olika syn på vad lokala församlingen är. Beroende på vår upplevelse, beroende på vilken erfarenhet vi har av det. Men han vill säga så här, att när församlingen fungerar som den ska, då är den världens hopp. Och hur kan någonting som består av så olika människotyper blir världens hopp? Va? Hur kan en församling där inte ens målsättningen är att vi ska bli likriktade? Där inte ens målsättningen är att vi ska tycka lika, tänka lika och så vidare. Hur kan den här överhuvudtaget bli någonting annat än en massa kroppsdelar som springer omkring i olika riktningar? Va? Hur kan det bli det? Jo, det är någonting som behöver hålla samman kroppen. Eller hur? Det står, genom det stöd som varje led ger. Det finns någonting i kroppen som håller den samman. Och det är Jesus Kristus. Det är den kärlek som han har lagt ner i våra hjärtan. Så kan vi, trots att vi är olika, bli en enda kropp. Jag ska berätta, jag har ett litet ord som jag ska ge dig här idag som lite grann förklarar varför. Hur kan den bli det? Och det här lilla ordet som jag vill ge dig, det heter generositet. Generositet, smaka på det ordet lite. Generositet. Det finns ett bibelställe som säger så här. Jag ska se om vi hittar dit. Det första Korinterbrevet, det 11:e kapitlet och den 24:e versen. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Vi lever i en tid som är väldigt präglad av individualism. Håller du med? En tid där det är väldigt viktigt hur det går för mig och hur det går för min karriär och att jag har det jag behöver. Och vi har till och med sådana ordspråk som säger, rå fått det så har du. Va? Vi har många sådana här saker. Medan Bibeln talar om någonting helt annat. Den säger att ingen ska tänka på sitt eget bästa, utan var och en på det andras bästa. Ja, men, säger du, hur blir det då med mig? Hur blir det då med mina behov? Hur många av er här har behov? Ja, jag har behov. Du har behov. Vi har alla behov som behöver bli tillgodosedda. Hur ska mina behov bli tillgodosedda? Jag ska ta exemplet från äktenskapet. Okej? Okay. Äktenskapet mellan man och kvinna. Gud har någonting att säga med äktenskapet. Och det här kan vi i dagens värld så kan man ju hamna in i våldsamma diskussioner om det här. Men Gud har egentligen två befallningar. Den ena åt mannen och den andra åt kvinnan. Där Gud säger så här åt kvinnan: du ska respektera din man. Och sen vänder han sig till mannen och säger att du ska leva på ett förståndigt sätt med din hustru. Eller på ett annat ställe säger han: du ska älska din hustru förutsättningslöst. Okej? Det där, om man tänker sig så, det här du ska leva på ett förståndigt sätt med din fru, så är det ju tur att han sa ju verkligen inte att du ska förstå din fru. För det är så fantastiskt med Gud att han begär aldrig det omöjliga av en man. Så det kan vi ju tacka Gud för. Det var en gång en man, det hade några av er hört. Det var en gång en man som hade gjort någonting väldigt bra. Jag vet inte vad det var, men det var någonting utöver det normala. För Gud kommer till honom och säger så här att: på grund av det här som du har gjort så ska jag ge dig en önskan. Du får önska vad du vill av mig och jag ska ge det åt dig. Och den här mannen är lite tyst en stund. Och säger: jag har ett problem, sa han, för jag har två önskemål. Nej, säger Gud, det är bara ett önskemål som jag ska uppfylla. Ge mig, ja, men säg det först då, så ska jag uppfylla det. Så sa det sig den här mannen så här att: jag är så hemskt flygrädd. Och jag skulle så gärna önska ta min familj till Hawaii. Skulle du kunna bygga en motorväg till Hawaii för mig? Så skulle jag kunna ta min familj dit. Oj, 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 säger Gud. Det var inte små saker. Att kanske det är bättre. Nej, men säg det andra istället. Kanske lite lättare. Ja, säger mannen. Jag skulle önska att du skulle hjälpa mig. Så jag skulle förstå mig på min fru. Så det är tyst en stund från himlen. Och sen kommer Gud och säger: hur många filer skulle du ha? Så Gud begär inte av oss det som är omöjligt. Tacka Gud för det, men. Han begär inte, utan han säger att vi ska leva på ett förståndigt sätt med våra hustrur. Vi ska ge våra fruar förutsättningslös kärlek. Men komma tillbaka till det här. Varför tar jag upp den där bilden? Jo, därför att båda de här befallningarna är osjälviska befallningar. Om du tänker vad hustrun ska göra. Hustrun ska respektera sin man. Det är någonting som Gud ber av hustrun att göra gentemot sin man. Inte åt sig själv utan gentemot sin man. Och det som Gud säger åt mannen, att du ska älska din hustru, är någonting som Gud vill att mannen ska göra för sin hustru. Jag kan då inte ta det där bibelstället Och slå Marina i huvudet med det och säga att Bibeln säger att du ska respektera mig. Försök det någon gång. Om du inte försökte kan jag säga att det lönas inte att försöka, för det funkar inte på det sättet. Jag kan inte göra det heller, därför att det här bibelstället som Gud ger åt Marina har jag som man ingenting att göra med. Jag kan inte kräva att hon ska respektera mig. Det funkar inte så. Samma sak, Marina kan inte komma med det här ordet: Bibeln säger att du ska älska mig och du älskar inte mig, du bara tänker på fotboll. Eller någonting annat sånt här. Det fungerar inte på det sättet, för den befallningen gav Gud till henne. Och den andra befallningen gav Gud till mig. Och båda två är osjälviska. Men låt oss säga att det här fungerar. Låt oss säga att Bibeln fungerar. Vi kan göra det som ett experiment. Va? Låt oss säga att det här fungerar. Och jag lever mitt liv och är upptagen att försöka leva på ett förståndigt sätt med Marina. Älska henne förutsättningslöst. Och hon är upptagen av att respektera mig. Vet du vad som händer då? Utan att någon kräver någonting. Och utan att någon lever för sig själv. Så blir bådas behov tillfredsställda. Eller hur? Och du får i äktenskapet en harmoni som gör att man fogas samman. På samma sätt tänker Gud då det gäller församlingen. På samma sätt så ska församlingen vara en plats där jag kommer för att betjäna andra. Eller hur? På samma sätt ska församlingen vara en plats där jag inte kommer. Nu måste jag nog få med något Guds ord här så jag överlever resten av veckan. Det är inte på det sättet att du ska komma hit och tankar. Det är bra att du kommer hit och tankar och tar emot Guds ord. Det är jättebra. Men det finns någonting mer än så. Församlingen ska vara den plats dit du kommer för att välsigna. Dit du kommer för att ge. Ja, men Vi är i alla fall i Österbotten, om inte de märkte sig i Österbotten. Där säger så, ja men inte har jag nå. Va? Inte har jag någonting att ge. Jag kan bara säga, du har enormt mycket att ge. Och du har redan gett. En sån banal sak som att ge ett leende. En sån banal sak som att ge ett uppmuntrande ord. En sån liten sak som kanske att skaka hand. Och när du skakar hand, kan jag ge dig ett tips, här, tips från coachen. När du skakar hand så ska du inte göra så här, fred. Så här. Det är en sak som kommer med din hand och det är dina ögon. När du hälsar så gör du så här. Tittar i ögonen och så noterar den andra människan. Då har du gjort någonting osjälviskt. Och du har gjort någonting som bygger upp atmosfären i församlingen. Vem vill inte vara med i en församling där man upplever sig sedd? Eller hur? Vem vill inte vara med i en gemenskap där man upplever att hej, här finns det faktiskt människor som bryr sig om mig? Eller hur? Alla vill vi det. Alla vill vi vara med i en gemenskap där man blir noterad. Men vet du hur det bästa sättet att bli noterad, det är att du noterar andra. Det är att du använder ditt liv och din personlighet och din karisma som du har, fast du inte tror det. Använder den till att välsigna andra. Den som, på ett gammalt språk, 1917 års översättning står, den som vederkvickar andra, han blir själv vederkvickt. Alltså den som välsignar andra, han blir själv välsignad. Så om församlingen består av människor som är upptagna av att välsigna andra, då blir församlingslivet, då blir det himmelriket på jorden. Det kan jag bara säga, då blir det en underbar plats att vara, en plats dit man kan komma och känna sig när man far därifrån, hej, jag är styrkt. Eller hur? Församlingen kan vara en plats där man måste uppbåda energi för att gå till. Eller så kan församlingen vara en plats där man säger, oj, idag är jag så trött. Idag behöver jag få träffa mina troende vänner. Va? Vilken relation har du till församlingen? Vilken inställning har du till församlingen? Är det en plats där du får träffa igen människor som du älskar? Människor som man lever, jag menar, det är lite som ett äktenskap det här. Att ibland är det ju uppåt och ibland är det neråt. Har du varit med om det i ditt liv kanske någon gång? Har det funnits någon sån dag? En dag uppåt, en dag neråt. För det är inte, församlingen är inte underbar därför att den består av perfekta människor. Eller hur? Församlingen är inte en klubb för de här som har alla koppar i skåpen, raka rada, så här va. Där är faterna, där är tallrikarna och där är kaffekoppen, allting är raka rada, färdigt diskat. Utan församlingen är en plats där du kan komma när kopparna har gått sönder. Ikea, du vet, öra trillar av. Eller någonting sånt. Ja? Församlingen är en plats dit du kommer när du är nere. Och när du har varit där så känner du dig uppbyggd. Så märker du att det är kanske inte hopplöst ändå. Det är kanske inte ute med mig. Inte är det kanske så mörkt som jag trodde att det var. Därför att du får vara inne i en positiv gemenskap. Det här tror jag Paulus och Jesus hade i tankarna när de drömde drömmen om församlingen. Jesus är det perfekta exemplet på det här. I till exempel i Markus 9:35 så vänder Jesus upp och ner på hela maktpyramiden. När han säger så här: om någon vill vara den första, ska han vara den sista av alla och allas tjänare. Usch, då vill inte jag vara den första. Ja. Om någon vill vara ledare, om någon vill vara den första, så ska han bli allas tjänare. Tänk dig själv bilden. Vid Genesarets sjö. Jesus har uppstått från de döda. Läs om det här Johannes evangeliet. Slut av Johannes. Jesus har uppstått från de döda. Han är den förhärligade Jesus. Han är den som man säger om sig själv, han har all makt i himmelen och på jorden. Han är den som änglarna faller ner och tillber. Han är likvärdig med Gud. Han är Gud. Vet du vad han gör på Genesarets sjöstranden? Han serverar morgonmål åt lärjungarna. Det tycker jag, det är starkt. Jag menar, han sitter inte där på sin tron med sin spira i handen och säger, böj dig nu Petrus, du som inte vill känna dig vid mig. Se nu hur det gick. Och de andra lärarna, nej, han säger, har ni fått något att äta? Kanske ni är hungriga. De har fiskat hela natten, de har inte fått någonting. Och när så säger han, släng ut nätena på andra sidan och så får de fullt med fisk. Och så kommer de in. De har fiskat hela natten och de kämpar och drar upp den här noten. Jesus tar det naturliga. De borde vara ganska hungriga. Och han har grillat självfisk. Varifrån han har fått den? Han har skapat dem alla i hela Genesarets sjö, så det är väl inte så stort problem att fixa fram lite fisk. Men han har grillat där. Konungarnas konung, herras herre, han som är den heligaste av de heliga, han som är syndfri, han som är fullständigt utan fläck, bjuder lärjungarna på lite fisk. Min Jesus, han är väldigt naturlig. Han är extremt naturlig. Han är den som bryr sig om hur jag har det. Han är den som säger, hur är det nu, Stefan? Och säger sådär lite klämtjeckt, ja det är nog bra. Titta på mig då. Så säger, ja, kryper fram lite sanningar då, hur det ligger till. Den relationen som vi kan ha med Jesus, har Jesus tänkt att vi kan ha i församlingen i stort. Att församlingen är en plats där inte du behöver komma för att upprätthålla en fasad, dit du inte behöver komma för att visa att du är nog sannoliken den här starka troende som klarar av allting. När församlingen är en plats för bristfälliga människor som du och jag. Men vi lever för en sak, och det är för att bygga upp varandra. Vi lever för en sak, och det är att se andra människor lyckas. Ledarskap, om vi tar det i Guds församling, det är att se till att andra människor lyckas. Ledarskap, att leda andra, så det handlar inte om att själv sätta sig på en piedestal och så ska alla börja tillbe dig. Utan i Guds rike handlar det om att se till de andras, till den andras bästa. Gå till första Korinthierbrevet. Du har din bibel med dig, så kan du gå till första Korinthierbrevet. Annars om du inte har den med dig, så kan du se om någon granne har den, så kan du säga att den här behöver jag, och så tar du den. Så lämnar du tillbaka den sen i slutet av mötet. I det 9:e kapitlet i första Korinthierbrevet så står det så här. Nu är det Paulus igen som är ute och skriver. Han har skrivit Korinthierbrevet. Så säger han så här. Eftersom jag är fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. De här sakerna det här går inte riktigt ihop. För säger han är fri och sen säger han har blivit allas tjänare. Men jag vill säga det en hemlighet. För att tjäna andra behöver du själv vara fri. Om du upplever, om du har sår, om du har olika saker i ditt liv som har hänt som gör att du är skadad på ett sätt, så är det väldigt svårt att tjäna andra. Därför att då börjar allting väldigt lätt kretsa kring dig själv, kring dig och dina behov och kring alla saker som behöver hända i dig. Men Paulus säger, eftersom jag är fri så kan jag tjäna alla. Om inte jag får äran för det har jag gjort utan någon annan, so what? Va? Därför att hans glädje låg i det att uppmuntra andra, att lyfta upp andra. Och så fungerar kroppen i Guds församling. Det är det att det goda som Gud har gett åt dig får du använda till att styrka andra. Det som Gud har gjort i ditt liv, för det är nämligen så att kristen tro är väldigt enkelt. Håller du med om det? Du behöver inte vara kärnfysiker för att förstå den kristna tron. Du behöver inte ha någon doktorshatt för att begripa det här. Det är väldigt, väldigt enkelt. Du kommer till Jesus, han förlåter dig dina synder och du lever i gemenskap med Jesus resten av ditt liv. Var det svårt? Nej, det var inte alls svårt. Du kan lära dig det på 15 minuter. Ibland tänker vi att det ska vara så komplicerat och det ska vara så utlagt och så vidare. Du vet, i Kina så berättar man att där har man grundlagt församling, inte bara en församling utan hundratals församlingar på en sida i Johannesevangeliet. Jag hoppas ni fick rätt sida. Tänkte då. Jag hörde. Men det var svårt att få tag i Bibeln. Och de hittade den här sidan i Johannes evangeliet. Det berörde dem och de startade församlingen. Det fungerar. Därför att kristen tro är enkelt. Så att vandringen vidare för dig som troende är inte i första hand att du behöver mera kunskap. Lyssna här nu. Jag är inte emot bibelstudier. Jag är inte emot att gräva sig djupare in i förståelsen av vem Gud är och så vidare. Men när du har kommit till Jesus, när han har fått frälsa dig, tvätta dig ren från all synd, följande steg är att du börjar välsigna andra. Om du längtar att gå vidare i din kristna tro, och det gör du, eller hur? Om du längtar att gå vidare i din kristna tro, så är följande steg att börja välsigna andra. Följande steg är att börja lyfta upp andra. Följande steg är att vara generös. Att vara generös mot andra. I början av det här året vi la som ett tema för det här året, eller en liten bön egentligen. Den gick så här: Gud, låt mig se det du ser. Vi talar om det ganska mycket under början av året. Att se på andra människor som Gud ser på andra människor och så vidare. Och jag tror att om du ser vad Gud ser över ditt liv, så ser han i ditt liv andra människor. Människor som du ska få vara med och välsigna. Människor som du ska få vara med och säga ett gott ord till. Människor som du ska få vara med och kanske uppmuntra, kanske ge någonting gott. Men säger du, ja men jag har ju själv behov. Och det har vi. Men under vägens lopp, när du lever för att välsigna andra, så kommer Gud att välsigna dig. Som Olga vittnade så förträffligt här i början av mötet. Det viktigaste i ditt och mitt liv, att vi får ha vår sak klar med Jesus Kristus. Men när du har fått uppleva det, så ska du få gå vidare i ett liv av att välsigna andra människor. Kommer du upp och spela lite, så ska vi avsluta den här gudstjänsten. Jesus lägger ett förträffligt exempel. När han binder en handduk runt sig och tvättar lärjungarnas fötter. Och Petrus säger, nej men du är ju bossen, du är ju chefen, du är ju den högsta, ska du tvätta mina fötter? Men Jesus visar ett exempel som vi ska efterfölja. Egoismen, den leder till ett väldigt fattigt liv. Ett egoistiskt liv, det är väldigt fattigt. Om du lever bara för dina egna prylar, om du lever bara för din egen karriär, så när allt kommer till allt, så är det egentligen väldigt fattigt. Men om du lever för att göra livet ljusare för en annan människa, så kan du leva ett väldigt, väldigt rikt liv. Och det livet unnar jag dig verkligen, att du ska få bli till välsignelse för andra människor på samma sätt som Gud vill välsigna dig. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus, vi tackar dig. Tack Herre Jesus för att du har välsignat oss. Herre Jesus, tack för att ingen behöver lämna den här platsen i ovisshet om vad du vill med våra liv. Herre, din vilja är att vi ska bli frälsta och komma in i din gemenskap. Herre Jesus, det enda som bär här när allting annat vacklar, Jesus, det är att ha sin sak klar med dig. Det är att tillhöra dig. Herre Jesus, det handlar inte om att göra religiösa gärningar eller att ha ett religiöst mönster. Det handlar inte ens om att gå på möten. Utan det handlar om att få en relation med dig. Jesus, jag tackar dig för att var och en som kommer till dig, så ingen blir utkastad, ingen blir utslängd, utan när man kommer till dig, då får man ta emot en öppen famn. Herre Jesus, jag tackar dig för att just nu så öppnar du din famn för oss och vi får komma in till dig. Jesus, vi tackar dig för den godheten. Halleluja. Vi ska avsluta den här stunden med att sjunga. enkla kärlekssången till Jesus. Du får gärna sitta ner, du behöver inte stiga upp, utan du får gärna sitta ner och bara finnas i Jesu närvaro och bara låta hans kärlek komma över ditt liv. Halleluja. Jesus, vi tackar och prisar dig. Jesus, du har visat så många underbara saker över våra liv. Du älskar var och en, Herre. Du har planerat vårt liv. Herre Jesus, tack för att vi får gå tillsammans med dig. Inte långt borta från dig, utan nära.